Sommar, sol och misär. Hejsan och hjärtligt välkomna ska ni vara till Sveriges mest kärleksfulla tv-spels podcastpar i pixlar. Jag som pratar heter Robin och mitt emot mig sitter som vanligt Filippa. Hej!
Hej! Hej! Vad är det där för öppnings...
Ja, men så här, okej. Okay. Det blommar ute. Sommaren är här. Folk har semester. Flamingofåglarna klär trädgårdarna runt om i det här vackra landet.
Oj, oj, oj.
Barnen leker.
Det äventyras.
Ja, men precis. Det också. Ja. I vårat hus så är det ett litet rör som sakta, sakta, sakta läcker inuti en av våra väggar.
Läckte.
Läckte.
Du måste påtala att det är dåtid. Det har läckt.
Vi har haft en vattenläcka i vårt spelrum.
Det är typ vår värsta mardröm. Eller min i alla fall. Jag går liksom upp i falsett när jag pratar om det nästan.
Ja.
Liksom mer än vanligt.
Ja.
För att det är fruktansvärt. Men det har hänt.
Inga spel kom till skada som tur var.
Nej. Härligt.
Ja, alltså röret är ju bytt, men vi måste ju liksom byta golvet där inne nu. Så vi måste slita ut alla tv-spel, arkadmaskin, datorn, tvn, allting måste ut.
Jag märker att det här liksom tär på dig.
Vet du vad? Men alltså, så här.
Vi har inte ens börjat än, men liksom bara vetskapen om att vi snart ska börja behöva konka liksom för att vi har tiden emot oss. Liksom. Ja. Snart kommer de. Det, vi behöver inte göra det själva.
Nej, men det är i kombination. Alltså visst, det blev ett försäkringsärende och vi kommer få ett nytt golv gratis. Jättekul, jättefräscht. Perfekt. Men det är liksom i kombination med att man fortfarande jobbar några veckor till innan det är semester. Jag måste fixa massa grejer med bilen. Jag har byggt en halv altan som nu får liksom stå där halvfärdig.
Ja, men det är mycket nu.
Det är jättemycket.
Men hade
nu.
Du förväntat dig någonting annat? Det är liksom precis innan semester. Det är högsommar och det är du och jag.
Ja.
Ja.
Nej, det brukar bli så här.
Det brukar alltid vara så här.
Ja. Därför är det skönt att sätta sig ner och spela in en podd och bara snacka skit.
Ja, gud ja. Och du har ju faktiskt längtat efter det här avsnittet jättelänge. Och det är mitt fel, kära lyssnare, att det inte har blivit av. För vi ska ju göra, vi kanske ska snacka mer skit innan vi kommer in på avsnittet. Jag vet inte. Men vi ska ju faktiskt prata om Final Fantasy VII Rebirth.
Mm.
Eller hur? Och du har ju hypat det här och liksom, du går ju igång på det här.
Mm.
Verkligen.
Ja.
Och jag har ju tagit jättelång tid på mig att spela. Och jag är inte klar.
Nej.
Nej. Och nu sa du bara så här att nu Filippa, nu får det vara nog.
Nu måste vi spela in ett avsnitt.
Nu måste vi spela in avsnittet ändå. Så jag tänker att det här blir ju spoilerfritt.
Ja.
Och jag ber om ursäkt att jag inte har hunnit spela klart det. Men jag tänker att i framtiden så spelar vi in ett spoileravsnitt kanske som vi släpper på Patreon.
Det kan vi göra.
Det hade varit roligt för då kan vi verkligen sätta oss ner och bara... Men du Robin, och verkligen allt.
Det finns så mycket jag vill säga om det här spelet. Men jag kommer att dansa runt spoilers.
Så det blir en så här fin... fin review.
Jag kanske insinuerar saker.
Ja, men det kan man få göra.
Men jag kommer inte spoila saker rakt ut.
Jag tänker att du ska få sälja in det här spelet till mig.
Ja.
För jag är ju inte lika pepp som du.
Nej, det tror jag. Och jag tror jag kommer lyckas sälja in dig. Och jag tror jag kommer sälja... Alltså så här. En av anledningarna till att det här avsnittet har tagit så lång tid också. Därför att jag har behövt smälta min upplevelse. Originalspelet betyder ju, alltså det är mitt favoritspel av all time.
Men jag blir lite sur, jag blir lite provocerad när du säger så där för att, alltså. Ja, nej men okej. Okay.
Du älskar Final Fantasy VII, men jag växte upp med Final Fantasy VII.
Men det är skillnad, liksom det är skillnad. Jag älskar verkligen originalet. Jag kan sitta och prata i timmar om originalet och verkligen så här, wow, vilket spel det här är.
Mm.
Men du och en massa andra människor som är med dig liksom i det här. Ni höjer det här spelet som att det är världens bästta spel. Till och med bättre än originalet.
I vissa avseenden. Alltså, det går inte att jämföra, det är så många år emellan.
Då men blir jag lite så här, jag knyter näven. Jag blir så här provocerad.
Knyter näven i fickan.
Jag är så här redo att göra ett utfall mot dig snart liksom. Jag gillar inte.
Ja, det är spännande infallsvinkel som vi går in i det här avsnittet. Ja. Det känns som att jag liksom kommer behöva slåss för min åsikt här. Liksom.
Nej, men okej. Ska vi starta det på ett mer vänskapligt sätt då?
Innan vi startar så vill jag bara säga en sak. Du nämnde Patreon här tidigare.
Ja.
Vi har tre nya Patreons.
Va? Tre nya? Vad kul!
Men de är sugna på det som vi har lagt upp där.
Ja.
Det är det som är grejen.
Ja,
och
det är fint.
Vad har vi på Patreon då? Jo,
ja, men Ja.
Jag kan säga det lite snabbt. Vi har Robins spelmysterier.
Ja.
Alla avsnitt. Vi har Det var en gång Final Fantasy 4. Final Fantasy 4 fast berättat som en saga med musik och ljudeffekter och drama.
För dig som vill bli nattad med ett Robin läser en godnattsaga för dig.
Lite så faktiskt.
Ja. Ja. Och stryker dig mentalt på pannan och säger puss, jag älskar dig.
Exakt. Och sen kanske jag sveper in dig i täcket också.
Eller? Ja, så här som en korv.
Ja, eller som en puppa.
Ja.
Ja. Sen har vi också vårt första avsnitt av Struntprat, där vi pratar om någonting helt annat än tv-spel. I det här fallet blev det metal. Mycket dödsmetall.
Tänk att det ändå tog oss ett decennium när vi började så här driva bort från spel. Jag tycker vi har varit väldigt återhållsamma. Ja. Vi har ju sidequest när vi snackar filmer.
Ja.
Men musik, det tog ändå 10 år.
Ja, men jag känner att så här, folk har stöttat oss på Patreon så pass länge att nu vill jag liksom ge någonting tillbaka.
Jaha, du vill belöna dem med vårt skitsnack inom andra ämnen.
Men jag var inne och tittade på, alltså det finns ju folk som har stöttat oss på Patreon sedan dag ett.
Oh,
och jag kan ju se vad de här människorna har donerat totalt.
Ja, men sånt där mår jag dåligt.
Ja, exakt. Jag började må så dåligt att jag måste ge de här människorna någonting unikt. Liksom. Så att, patreon.com/paripixlar. Och de nya Patreonsarna, säger man så? Våra nya patrons är...
Fanfar.
De ska få en klapp och en wow var. Vi gör så här.
Wow.
Erik. Morgan. Och Peter.
Välkomna.
Välkomna till det fina. Ni har ju tillgång till det rosa rummet på Discord nu.
Pixelplutonen.
Ja.
Och jag ska säga så här. Min fördomsprofileringsknapp börjar redan larma. Men ni ska inte få någon.
Nej, ni måste säga. Erik, Morgan eller Peter. Ni måste säga så här. Till oss på något sätt. Skriv till oss på Instagram, skriv till oss på Patreon,
vi
skicka ett mejl.
Vi vill bli så här, live.
Fördomsprofilerade.
Ja. Ja. Förutmjukade av Robin och Filippa.
Det är ju lite av en roast vi gör.
Ja, det är en roast.
Baserat på era namn, helt enkelt.
Vi är ju fruktansvärda, vi är ju hemska.
Vi är hemska.
Ja, det är vi. Men det är lite kul också.
Det är jättekul tycker jag.
Men välkomna in i gänget.
Ja, välkomna. Kul att ha er här. Jag tycker att vi... Alltså, jag har så mycket att säga om det här spelet så att jag vill bara kasta
mig in. Ja, men kör på!
Ja.
Kör på! Du måste få ur dig det här. Det känns som att du kommer så här. Det är en urladdning för dig.
Ja, det är verkligen en urladdning. Ja. Och anledningen till att jag tagit... Eller vi säger så här. Jag ville inte släppa det här avsnittet när alla andra pratade om Final Fantasy VII Rebirth. Jag ville medvetet vänta för att verkligen... liksom spela sönder spelet, luta mig tillbaka och sen få ett ordentligt perspektiv på det. Det fick liksom ligga och svalna lite och skvalpa runt i hjärnan ett tag, för det känns som att jag har varit inne i en jävla feberkoma som jag liksom har kommit ut ur nu. Jag är ute på andra sidan. Jag är ute ur Final Fantasy VII-världen nu. Jag är tillbaka där jag var innan. Jag liksom levde och andades det här spelet väldigt intensivt när det släpptes. Det var min religion. Och det var hela mitt liv under typ 3 veckor. Och jag har verkligen inte tagit med alla mina intryck, för det skulle liksom ta flera timmar. Men jag tror ändå att det här blir bra. Och så gott som utan spoilers, som sagt. Vad jag än säger om det här spelet, hur mycket jag än pratar, så kommer det kännas som att jag sa för lite om det. För att det finns i min värld så otroligt mycket att säga. Ska vi inleda med lite handling, eller vad säger du?
Ja, men det tycker jag.
Den okända resan kommer att fortsätta, var orden vi lämnades med när eftertexterna på Final Fantasy VII Remake började rulla. Final Fantasy VII Rebirth tar alltså vid precis där Remake slutade. Den enorma himlen tycks aldrig ta slut. Dens klarblåa färg blandar sig vackert med det gröna gräset som sakta svajar i vinden. Slätter med träd, buskar, floder och djur sträcker sig ut så långt ögat kan nå. Horisonten hägrar. Och vem vet vilka äventyr som väntar bortom dem? Cloud Strife har tillsammans med sina följeslagare Tifa, Barret, Aerith och Red en gång för alla lämnat, eller rättare sagt flytt, från Midgar. Bakom sig har de inte bara Midgars mörka skyar och dånande reaktorer, utan även förlorade vänner. Resan ska nu fortsätta ut i den stora, öppna världen. En resa som de gemensamt ger sig ut på för att finna svar och förhoppningsvis råda bot på en uttalad profetia om planetens stundande undergång. Sephiroth, en man som länge var befarad död, har återuppstått och är nu på jakt efter något som kommer göra honom både starkare och farligare. Men vem är Sephiroth? Och vad är han ute efter? Det sista som hände innan gruppen lämnade Midgar var striden mot Sephiroth, men också en strid mot någon form av mystiskt väsen som ville hindra deras framfart. Innan gruppen kan resa vidare i Sephiroths fotspår väljer de att stanna i staden Kalm. Kinnras trupper är hack i häl, men Cloud känner att han behöver samla gruppen och berätta om sitt förflutna. Tifa iakttar Cloud med en tveksam blick när han återberättar om sitt förflutna och om sin relation med Sephiroth. Cloud förklarar att Sephiroth var en respekterad och omtyckt militär i Kinnras soldier-armé. Men någonting hände en dag. Någonting som skulle få enorma konsekvenser. Cloud tror sig känna till Sephiroths motiv och förklarar för gruppen att han måste stoppas innan det är för sent. Aerith stirrar ut över den öppna himlen. Det är första gången som hon ser den. Barret hoppas att resan de nu står inför inte river upp för gamla och privata sår. Red vill hem till Cosmo Canyon för att söka svar. Tifa är sammanbiten och tittar fortfarande oroligt på Cloud. Vad är det hon inte berättar? Final Fantasy VII Rebirth är en storslagen berättelse om hjältemod, äventyr, vänskap, kärlek och djup, djup sorg. Ni som vet, ni vet.
Wow, ja, men det var fint berättat tycker jag, och fint sammanfattat. Sammanfattat.
Jag ville liksom inte sammanfatta det första spelet för mycket, för då hade man liksom kunnat fastna där,
ja,
känner jag.
Ja.
Jag vill liksom ge en helhetsbild av vad det här spelet hintar om.
Ja, men det är ju lite annorlunda än första spelet, och här är ju en helt annat perspektiv liksom. Nu är vi ute i stora världen och vi ska följa alla, och det blir ganska tydligt att alla har liksom ett personligt mål med resan. De har ett gemensamt mål, men de har även egna ambitioner.
Ja, det kan man ju säga. Det kan
och
man säga.
Utmaningar liksom, som de vill ta sig an.
Mm. Vi kommer dit. Vi kommer dit. Utvecklat av Square Enix, släppt till PlayStation 5 år 2024 i regi av Naoki Hamaguchi, Motomu Toriyama och Tetsuya Nomura. Producerat av Yoshinori Kitase som regisserade originalspelet. Final Fantasy 7 Rebirth är del 2 av 3 i Square Enix nytolkning av PlayStation-klassiken Final Fantasy 7. Vi ska i detta action-rollspel ta rollen som Cloud Strife och kompani och utforska stora delar av planeten Gaia. Följer spelet sitt ursprungliga narrativ eller tar det sig nya friheter med spelets ikoniska berättelse? Jämfört med sin föregångare, vad är nytt? Vad har man skrotat och hur kan man gå från den linjära föregångaren till open world? Jag kan säga det här. Jag kan säga det här innan vi kör igång. Det här är det spelet som jag har längtat efter mest någonsin, tror jag. Det mest hypade spelet någonsin för mig.
Ja, men det måste ju kännas skönt att äntligen få lämna Midgar.
Ja.
Eller hur? Den ja. Biten blir rätt tråkig, tycker jag.
Den är väldigt... Vi kommer ju komma in på det snart här, men den biten är ju väldigt linjär, även i originalspelet.
Ja.
Och jag var liksom... Nu när man ställs liksom inför den här öppna världen, hur skulle det funka liksom? Men jag tror att vi kommer dit när vi ska prata gameplay sen. Jag vill börja med presentation och prata om grafik. Och jag, Filippa, kan som sagt mala på hur mycket som helst. Du får liksom räcka upp handen om du vill tillägga någonting här liksom.
Nej, men startar du?
Ja, för att den största utmaningen med det här spelet var ju någonting som vi kommit upp ett flertal gånger i det här avsnittet. Och det är ju övergången från liksom snitslade banor och mindre öppna områden till en helt öppen värld. Det är dessutom många nya liksom centrala karaktärer som ska in. Det är många nya, väldigt varierande platser. Och allt måste kännas sömlöst om världen ska kännas liksom äkta. Och det tycker jag att den gör. Man strävar ju liksom inte efter någon form av hyperrealism egentligen. Man strävar efter att få karaktärerna att vara snygga och kännas äkta. Men de har ju liksom fortfarande ett utseende som känns liksom väldigt så här japanskt tv-speligt. Nästan lite anime ibland. Vilket jag ändå uppskattar. Jag tror inte Cloud hade liksom varit snygg med typ Brad Pitts feja. Om du förstår vad jag menar.
Ja, men jag fattar. Jag tycker att det går i linje med vad originalet gav oss för förutsättningar.
Mm.
Att skapa dem lite som anime-karaktär.
Ja, en grej som jag tänkt på är att karaktärernas utseende ser lite olika ut från gameplay och så här förrenderad cutscene. Att det är liksom, det finns en litet hopp där. Liksom. Jag vet inte om det är någon annan som har tänkt på det. Liksom.
Men jag tycker ju framförallt så här att alltså Cloud, han må vara blond, men han ska nog vara lite asiat.
Ja, jag tycker det.
Alltså, jag har alltid känt det i alla fall.
Men när du tänker på typ Cloud och karaktärsdesignen generellt, ja. Vad anser du vara liksom kanon? Är det hur de här blockiga gubbarna ser ut i originalet eller liksom hur de ser ut i striderna i originalet?
Nej, men alltså det där är jättesvårt. Alltså,
jag har en jättebestämd bild där.
När jag spelade spelet och ser de här polygonfigurerna gå runt och sen så kollade man på Advent Children och bara wow. Ja, men alltså i huvudet så har de alltid sett ut så här.
Mm.
Förstår du? Jag tycker att de är jättesnygga. Jag tycker inte att det någonstans har blivit fel. För att även när jag tittade på polygonfigurerna så såg jag framför mig riktiga karaktärer.
Mm.
För att originalet är så pass välskrivet att jag föreställer mig riktiga karaktärer och inte block.
Nej, men precis. Så är det.
Jag har aldrig liksom tänkt tanken att men gud, så där ser de inte ut.
Nej.
Nej, självklart kan inte ett spel släpp 2024 vara kantiga figurer.
Men alltså, jag har alltid undrat det i originalet. Varför är armarna formade på det sättet som de är? Alltså de är liksom inte så här plana, utan de är liksom som hundben. Alltså om du tänker liksom alltså, hundben som hundar äter.
Ja, men så, ja. Som så här legofigurer
ja,
liksom. Alltså.
Fast ändå inte, de har liksom inte en jämn symmetrisk arm. Nej. Utan det är så här tjockt, jättesmalt, tjockt igen. Ja, men,
det är
så här,
i muskler.
Ja, jag vet inte. Ja. Jag tyckte det är konstigt. Det är det enda jag tycker är konstigt i originalet. Det är charmigt, men
jag
det är konstigt.
Jag tycker att det är väldigt charmigt, faktiskt.
Men om vi ska prata kanon så tycker jag att Tetsuya Nomuras originalteckningar av karaktärerna, alltså de som finns i manualen och på menyerna i spelet.
Ja.
Det tycker jag liksom är, så ska Cloud se ut.
Och det är ju anime.
Det är ju
lite
anime.
Manga.
Ja, lite anime liksom.
Det är ju Japan inspirerat liksom. Det är inget konstigt, så ja. Därför reagerar man inte, för att det är så väl utfört.
Mm. Ja, men precis. Men alltså, om vi ska återgå till Rebirth, grafiken är otrolig. Den är helt otrolig. Hör du redan här hur biased jag är?
Ja, men jag vet, men jag håller med. Jag tycker att det är jättevackert faktiskt.
Ja.
Allt ifrån de öppna världarna till de här vackra städerna som känns lite...
Oh, gud.
Det känns som att man går in i så här gamla europeiska huvudstäder. Liksom. Ja. Så här väldigt, så här många små torg, kullerstenstorg liksom, och ojämna hus som liksom, och många gränder med balkonger som går från det ena till det andra, och små tak och ja, med terrasser, och det är en levande stad liksom. Mm. Jättemysigt.
Jag älskar att gå runt i Junon. Jag tyckte det var helt fantastiskt, även om det var mycket så här militärrunk och flygplan och så här stora militärrunk. Det är mycket så här, det är mycket stridsflygplan och stora så här pallar med vapen och du vet så här containrar. Det var så här, men det ändå så här, när man kom dit och liksom musiken kom in och hela den biten av storyn är så här, man bara oh Jesus. Alltså så här, jag är så hemma här. Liksom. Jag har saknat det här stället. Det känns som att komma hem. Liksom. Mm. Då får vi också många exempel på hur briljant det här spelet är i de cinematiska mellansekvenserna. Det är så bra regisserat. Alla de här cutscenesen. Och liksom man kan se liksom uttryck i karaktärernas ögon. Och det... Ja, och sen är det samma sak när man kommer till striderna. Liksom. Alla de här partikeleffekterna, olika summons och magier. Det är liksom, it takes the fucking cake. Alltså. Och aldrig någon så här frame drop eller någonting, utan det bara flyter på och det bara forsar in stora summons. Och det är så mycket som händer samtidigt. För att nu har du inte längre bara tre karaktärer på slagfältet. Nu har du även två stycken karaktärer som inte liksom får plats i partyt. De går liksom runt stridsplan och tittar på och kanske kastar in någon liten magi eller sådär.
Men det är ju kul, ja, det, för det blir alltså, mer liksom...
Lagkänsla.
Lite realistiskt liksom. Att de är ändå med där.
Ja, de är ju med. Men återigen, miljöerna var kanske ett av skaparnas största utmaning inför det här spelet. För i det första spelet så rör vi oss i Midgar. Där har vi gränder, det är reaktorer, industriområden. Det är liksom samma typ färg. Schema vart du än går.
Alltså får jag säga att jag är så trött på Midgar.
Vet du vad? Jag längtar att få åka tillbaka till Midgar i del 3.
Ja, men alltså, ja, det är klart att du gör det. Igen. Vet du, de skulle kunna släppa ett så här Final Fantasy, jag vet inte, trädgårdsspel eller vad som helst. Så du hade typ kört platinum på det.
Ja, det hade jag nog gjort. Ja. Lätt.
Ja, visst.
Men en av mina, om vi pratar OG Final Fantasy 7, så en av mina favoritbossfighter sker ju när du återvänder dit senare i spelet. Men som sagt, Midgar har vi ju lämnat. Nu har vi ju den här öppna världen som verkligen måste kännas lika wow som när man i originalet kom ut på världskartan första gången. Man tog de här första stegen. Det måste vara lagom stora områden. Det måste bjuda in till att utforska, och hela tiden så måste det liksom finnas variation när du kommer till ett nytt område. Men bara första stegen ut i världen i det här spelet. Jag fick nästan någon form av panikångest. För jag såg redan liksom så här 13 ställen som jag ville besöka samtidigt. Och jag ville också liksom njuta av varje ögonblick. Vilket jag gjorde. Så jag försökte att inte springa. Jag tänkte att jag ska gå hela vägen dit. Jag ska bara titta på träd och lyssna på musiken och besegra fienden. Jag ska bara gå. Så man kan typ säga att jag nästan gick runt hela världen. Jag sprang väldigt sällan. För att jag tyckte att det fanns så mycket att njuta av och titta på. Och det är så här saker man kanske inte ser om man springer förbi.
Blir du inte stressad liksom?
Nej, jag kände mig så avkopplad. För att hela det här spelet, det kändes verkligen för mig som att komma hem. Ni som lyssnar på det här och inte känner likadant, ni kanske tycker att jag låter jättedum när jag sitter och pratar så här. Men för mig, det här originalet betyder så mycket för mig. Och det här spelet hade liksom, jag hade väldigt höga förväntningar. Och rent grafiskt så den liksom checked all the boxes för mig.
Ja, grafiskt sett så är det här 10 av 10 tycker jag. Jag tycker det är otroligt vackert. Och de har skapat en stor värld som känns levande.
Mm.
Och det är imponerande.
Mm.
Faktiskt.
För man har ju tagit liksom ursprungsmaterialet och bara liksom expanderat det och liksom kärleksfullt förstorat ramverket och perspektivet på det som är Final Fantasy VII:s underbara värld.
Ja, och jag gillar att man, alltså när man spelar originalet och man lämnar Midgar, då är det ju liksom att man går in i en annan bana. Liksom. Det är ju låsta rum, det är ju liksom en linjär bana.
Mm.
Här så kan vi stå ute på fältet och blicka tillbaka och se Midgar. Och det var så här, det är en märklig insikt att men där är hon ju. Där är ju Midgar liksom.
Mm.
Och det gjorde att hela världen kändes mer realistisk.
Ja, men det känns äkta.
Det känns äkta.
Ja, det
då,
känns
liksom,
äkta.
Ja, men den är ju där. Liksom. Ja. Då får man ett bättre helhetsperspektiv på saker och vart saker ligger någonstans.
Ja, samma sak utan att spoila för mycket, men saker man ser framåt slutet på spelet i horisonten.
Mm.
Man bara... Oh, i nästa spel får jag ta mig dit.
Ja.
Alltså så här, jag längtar. Jag längtar så mycket till den där platsen. Alltså. Oh, sen finns det platser som kanske inte känns liksom 100% rent designmässigt. Att man kanske inte riktigt... Jag vet inte. Eller så vill man liksom göra en liten variation. Jag tänker på en plats i spelet som heter Gongaga. Onödigt svår plats att liksom orientera sig i. För att det är så mycket träd. Jag förstår att man vill emulera en djup djungel och liksom dunkelt ljus och lite gömda vinrankor man ska klättra på. Men det här blir bara så här, vad fan är jag någonstans? Jag vet inte vart jag är någonstans.
Alltså, jag tycker att till exempel det stället då. Jag upplever att när de har skapat det här spelet så har de verkligen försökt. De har verkligen försökt trycka in så mycket som möjligt. Vi kommer ju prata sen om hur... vi har sidequests och det finns en hel drös med saker att göra i det här spelet. Det är så packat. Det är så super, super koncentrerat och det märks även i hur de har designat städer och miljöer, till exempel Gongaga. Liksom. Det är så mycket av allt.
Mm.
Och jag är inte den första som säger det, men det känns som det är ett väldigt långt spel, om jag säger så.
Om du ska göra som jag och nästan 100% där, då är det ju liksom 140 timmar kanske, ungefär.
Och det är lite... Jag ryggar tillbaka på det. För att jag har inte den tiden. Men jag fattar ju, är man super, super into all that shit liksom, så är ju det typ det bästa som finns.
Ja.
Men det är överväldigande. Och då kan till exempel ett sånt område som blir svårtillgängligt och det är svår terräng och man hittar typ inte och det är bara mycket av allt. Det blir jobbigt och man undrar, det känns lite onödigt kan jag tycka.
Onödigt komplicerat, för vissa grejer typ som återigen då, Gongaga, du ska ta dig från punkt A till punkt B i något sidequest och du förstår inte hur du ska ta dig dit.
Nej.
Och då blir det bara liksom frustrerande, så vad fan ska jag hoppa på den där? Jag fattar inte vad jag ska göra, du vet, så det där.
Och någonstans där så glömmer man bort vad man ska göra egentligen. Vad är vi ute i världen för att egentligen göra?
Mm.
Kan vi inte bara få gå vidare med main story liksom, så här, på ett lite smidigare sätt?
Ja, men, main storyn är en snitslad bana, egentligen bara rakt framåt. Men det är sidequests och sånt. Men också, det är också som sagt belönande att utforska. Men det är bara typ Gongaga jag tänkte på. Nibelheim, det var nog min favoritplats. Rent liksom designmässigt, för att det kändes så eerie att komma till de där klippiga bergen där. Och det kändes också som att återigen, töntigt, men det kändes som att komma hem.
Mm.
Det gjorde verkligen det. Och designmässigt så var det liksom perfekt också. Du hade liksom, du såg, här kan jag gå, här kan jag inte gå, hit ska jag gå, men ska ta den där sidequesten. Där måste jag ta mig igenom någon grotta kanske. Ja, och där kanske jag kommer runt. Alltså det var mer logiskt. Gongaga var bara liksom bara ett virvar med små stigar i skogen. Jag kände mig bara förvirrad liksom.
Mm.
Men det, rent designmässigt och grafiskt, är det ju fortfarande alltid en fröjd. Det är alltid vackert att titta på oavsett liksom.
A Mako spring. It's beautiful. Yeah, but if we keep using Mako to power our homes, springs like this will disappear, right?
What are you talking about? Who told you that?
My dad. And the mayor, if you must know.
Except the planet's huge. Mako will never run out, right?
Naturally formed materia. And look at the size of it. Astounding. For the Mako energy to condense into something like this, it must have taken an eternity.
I've always wondered, how does materia let you cast spells exactly?
How did you ever get to be a soldier?
Skådespelarinsatserna i det här spelet är rätt så intressant att prata om. För vi får ju se väldigt många nya sidor av karaktärer som etablerades i Remake, det första spelet. För i det här spelet så känner ju karaktärerna varandra lite mer. Deras relationer var liksom förut ganska ytliga och röstskådespelarna gjorde ett bra jobb med att liksom lära känna sina karaktärer. I Rebirth så känner karaktärerna varandra bättre. Skådespelarna repriserar sina roller och man hör verkligen hur mycket mer bekväma de är i sina röster. Sen i och med att Cloud har lärt känna Barrett och de andra mycket mer så det gör ju att de vågar ju släppa fram sina riktiga personligheter lite mer. Och det gäller såklart alla karaktärer. För stämningen mellan karaktärerna är mer avslappnad. Men samtidigt liksom djupare och man etablerar att karaktärerna faktiskt känns som ett lag. Det är ett team, det är ett hockeylag, det är ett rugbylag eller vad fan som helst. Som ska ut på en gemensam resa. Och det är så roligt att höra karaktärerna prata sinsemellan. För att det är både liksom allvar, sen är det jävligt mycket humor. Och jag vet att många stör sig på det. Men originalet är också quirky. Det är liksom töntigt.
Det har jag också slagits av. Att, alltså så här, lika mycket som jag kan faktiskt ärligt talat tycka att det är för mycket annat med i spelet. Vilket gör att det blir så där långt. Så att man någonstans tappar bort sig själv lite i drivet, förstår du? För att det är så mycket annat. Lika mycket som jag ibland känner så kan jag ändå liksom påminnas om att originalet faktiskt också är tokigt.
Ja, det är tokigt.
Och knasigt, och det är en massa grejer. Alltså, behöver jag ens nämna delfinerna? Alltså, vi satt ju alla innan och undrade, kommer de ha med det här i original? Eller i remake?
Hur ska man göra det här?
Hur ska man göra det här? Jo, ja, vi har det, liksom.
För att så här, även om liksom originalspelet hade en lite mer cartoony look. Det här spelet har ju en mer realistisk look. Men alla de här ikoniska, quirky och konstiga ögonblicken lyckas man faktiskt få trovärdiga i Rebirth. Som då delfinen till exempel, som är en sån här riktigt core memory ifrån originalspelet.
Hade de valt att inte ha med det för att liksom spelet skulle kännas mer moget och vuxet, då hade fansen sågat dem för det.
Ja, jag hade gjort det.
För att det måste vara med liksom, och de lyckas med det. Och det är bland det mer imponerande med spelet, tycker jag.
Ja, absolut, absolut. De träffar så jävla rätt, så jävla många gånger. Och det är sen, alltså, jag är så sjukt imponerad av två röstskådespelare i det här spelet som stal hela showen för mig. Cody Christian och Britt Baron, alltså Cloud och Tifa. De intima scenerna som de här två karaktärerna delar. Alltså det var för mig som ett hardcore Final Fantasy-fan stundvis nästintill religiöst. Det var så bra. Deras... Alltså det är så bra.
Ja, men det, alltså, det
jag
är...
Ska säga. Det,
de är perfekta röstskådespelare för det här.
Gud.
Cloud låter precis så som jag föreställer mig att han ska låta. Lite, alltså en ung vuxen. Lite stöddig.
Men också töntig.
Men lite töntig. Det är lite Tidus i honom.
Ja, det är ju det. Det är en Tidus på benzo.
Ja, men, ja, exakt. Det är en deppig
en borderline Tidus. Tidus, om man,
exakt.
Fast Cloud kom ju före, men jag tänker, han kompletteras så jävla bra av Britt Baron som Tifa.
Mm.
De två tillsammans, de här scenerna där de är tillsammans, bara de.
Mm.
Och de spelar verkligen från hjärtat.
Mm.
Och det visualiseras så bra med karaktärsdesignen, animationerna och musiken. Och ja, det, ja, Det finns scener som inte du har sett, Filippa, som är... Alltså jag,
ja, men jag vet att det kommer.
Fy fan, säger jag bara. Ja. Alltså fy fan, det var, för mig var det nästan religiöst vissa av de här scenerna. Det var så perfekt utfört. Perfekt regisserat. Perfekt skrivet. Och sen har vi även karaktärer som i originalet var lite så här förbisedda. Till exempel Dine eller Dio. Det finns ju många fler. De här får ju också faktiskt stå i rampljuset och både synas och höras mycket, mycket mer. Och det är för mig bara välkommet. För att karaktärer som Dine, som är en väldigt stor nyckel i storyn i originalet, får ju... Hans backstory får man ju grotta ner sig mycket, mycket mer i det här spelet. Och det var nog också ett av de starkaste ögonblicken i det spelet. Faktiskt, när man får... När Barrett har en liten side story liksom. Och ja, jag tänker faktiskt också att så här. Jag kommer säga det här nu. Jag kände faktiskt att den scenen, ni vet den scenen som Final Fantasy 7 är känt för, skulle kännas mest smärtsam i hela spelet. Jag liksom laddade för det.
Men det var inte det.
Men helt ärligt, för mig så var det Barretts backstory och Aeriths backstory. Utan att spoila, båda dessa scener fick mig börja gråta. Och det är väldigt sällan jag gråter till ett tv-spel. Det är väldigt sällan jag gör det. Men Barretts
backstory...
Jag skulle
backstory, vilja påstå att du får gåshud och
grina. Ja, men gåshud... Nej, men man kan bli liksom rörd och tårögd. Men här, jag grät.
Ja.
Jag grät. De två scenerna.
Och så gick du ut och tittade du själv i spegeln och så skämdes du.
Och det gjorde liksom att det var så mycket andra starka scener som jag bara så här, jag var liksom så katatonisk, för att jag var så tagen av vad jag såg för en timme sedan. Så här, vad var det som hände där egentligen? Och sen, ja, det finns scener i det här spelet som är helt jävla magiska. Och jag tycker att spelets manusförfattare ska fan ha cred också, som fått de här karaktärerna att liksom prata som människor pratar. Vi har inte de här så liksom anime-traditionerna, du vet. Väldigt japanska och så här stakiga dialoger. Den finns där ibland, absolut. Men man har faktiskt på ett positivt sätt influerats av västerländska spel och film.
Absolut.
Och resten av världen i åtanke när man liksom skrev dialogerna för spelet.
Alltså jag tycker så här, både jag och nej. Jag tycker att den är bättre än väldigt, väldigt många andra japanska rollspel. Alltså den är ju bra mycket bättre än Final Fantasy 16.
Ja.
Som försökte sig på ett Westeros och Game of Thrones.
Ja,
men
ja.
Det funkade inte. Man märkte så här, ni är japaner som skriver sån här. Liksom, ja, man märkte av det där.
Ja, det är det där. För att karaktärerna i det här spelet har inte de här fillerljuden som många andra japanska rollspel har. Någon vänder på sig och så bara...
Som man alltid hör i typ anime och liksom japanska...
Ja, men det är så här fillerljud för att uttrycka...
För de pratar
så och de uttrycker sig med ljud. Liksom. Det har man inte där. Det här spelet är mer Hollywood. Liksom.
Absolut. Du saknar dem i det här spelet, men det jag upplevde att det här spelet känns japanesk ändå. Jag tycker det. Och du vet vad jag menar.
Men i vissa situationer. Du menar taskig kvinnosyn eller annat? Eller vadå?
Ja, nej men så här. Det finns... Får jag ta det nu?
Ja,
eller?
Ta det nu.
Nej men så här. Jag känner mig så tråkig som säger det.
Ja.
Jag gillar inte att jag är så här.
Nej, okay.
Jag hade önskat att jag var mer som dig.
Ja.
Men jag undrar.
Ja.
Vem är publiken? Alltså, är det här spelet verkligen skrivet till mig? Det känns inte som det. Det här känns som att det är skrivet till en ung man.
Det är skrivet för alla som, till alla som har god smak.
Oh,
och gott tycke. Ah,
ja, okej. Okay. Ja, kanske. Kanske är det så att originalmålgruppen var unga killar som för första gången upplevde Final Fantasy.
Ja,
liksom.
Jag tror det.
Absolut. Men jag har svårt. Jag tilltalas inte av hela triangeldramat liksom mellan våra tre huvudpersoner, om man säger så. Jag tyckte det var jättejobbigt och jag tyckte...
Du tänker på sådana saker.
Ja.
Du tyckte det var jobbigt med triangeldrama.
Nej, men så här. Nej, jag, originalet, jag upplevde aldrig originalet som sådär överdrivet kawaii. Och du vet att tjejerna är så här. Och japanesk manga, bla bla bla.
Ja, det är de ju.
Och det finns en karaktär som är så jäkla jobbig i det här spelet. Och jag tål henne inte. Och det är Aerith.
Ja, men...
Nej, men jag grejer inte henne. Jag tycker att det, så där beter man sig inte. Man är, det där är inte en riktig människa. Och det är det ju uppenbarligen inte. Det är en spelkaraktär. Men det där... Jag klarar inte sånt där längre. Och när jag spelar spel som har såna här inslag, så att riktiga såna här kawaii-tjejer, som antingen har stora bröst och kaninöron, eller så är de som henne, som är så här, de är som barn.
Ja, men,
de beter sig som en 7-årig liten flicka som samtidigt är vuxen och fyllig och sexig. Förstår du?
Mm.
När jag spelar sånt, då blir jag bara så här, nej, det här är inte för mig. Jag tilltalas inte av sånt. Det här är en 14-årig pojkes våta dröm.
Ja, men så här,
för, men det är jag har rätt.
Får jag dra ett försvarstal till Aerith?
Punkt.
Får jag dra ett försvarstal till Aerith?
Ja.
Spelad av Brianna White.
Ja, ja, som för övrigt är jättebra röstskådespelare. Ja. Absolut.
Så här är det med Aerith. Att hon, om vi ska gå in, liksom, vi ska inte djupdyka för mycket i storyn, men Aerith är ju, hon märker ju att Cloud attraheras av henne även i originalet, för att Cloud påminner om en speciell person, men också att hon märker på honom att han spelar tuff och att hon ser igenom det, och det är därför hon liksom kör det här, kan du bli min bodyguard, som i originalet då, och han blir ju liksom lite nervös och spak av det, och det där spelar ju hon bara på. Hon bevisar, framförallt i remaken, att hon är faktiskt smartare än vad hon utger sig för att vara. Hon är ju, jag ska inte säga, men hon har ju en väldigt stor del i storyn, och hennes karaktär betyder väldigt mycket, och den här naiva tonårsbeteendet, hon är ändå 23.
Ja, hon är ju vuxen.
Eller 22. Och ja, men hon, det här är ju någonting som bara ligger som en fasad. I det här spelet så får vi ju faktiskt lära känna henne på ett annat sätt.
Ja, men då blir man så här. Om en vuxen kvinna beter sig så här. Liksom, antingen är hon ju ett, manipulativ.
Ja, det är hon.
Eller två, lågbegåvad.
Nej, hon är manipulativ mot Cloud.
Ja, och så här. I originalet så gillade jag Aerith. För att jag tyckte att hon var lite quirky och ändå smart. Och då tyckte jag att man kunde jag kunde se att hon gjorde det av en...
Anledning, ja.
En agenda. Ja. Och allt med hennes backstory. Och man bara, hon är en djup karaktär. I det här spelet så ser jag bara en så här Twitch e-girl. Förstår du? Ja, förlåt Robin. Men det är min ärliga åsikt.
Jag älskar att man har kanske då förstärkt hennes quirkiness lite. Jag älskar det. Det bidrar bara med en mer större dynamik i
men
gruppen.
Men du är också målgruppen.
Ja, jag är väl det.
Som det är inte jag.
Var 10 bast när originalet släpptes eller någonting. Och sen så får jag spela det här nu som vuxen man. Och jag värdesätter de här karaktärerna. Mer än vad jag värdesätter vissa människor i mitt verkliga liv.
Ja, men säg inte så, det låter jättesorgligt. Nej,
men det är helt jävla sant.
Ja, men
det är helt jävla sant.
Okay.
Men jag älskar att gruppdynamiken är lite quirky ibland. Jag älskar liksom dynamiken, jag älskar komiken. Red, som är som ett barn. Barrett är tuff men ganska så här, socialt korkad. Yuffie är så mycket hela tiden. Tifa, hon är varm och timid. Aerith som liksom spelar korkad fast hon är rätt smart, och Cloud är Cloud, och vi får se så många nya sidor av alla de här karaktärerna, speciellt vid tillfällen som till exempel Costa del Sol, där man bara liksom man bara reser runt, så får man se nya sidor av de här, och jag tror att du kommer bli mer bekväm med att umgås med Aerith om du spelar djupare in i spelet. För man får se andra sidor av karaktärer.
Oh.
Och det som jag tar med mig från skådespelarinsatserna och allting, det är att ibland så kan blickar, animerade blickar, säga mer än tusentals ord.
Funny, isn't it? How small it looks?
It is far away.
So,
Did something happen between you and Tifa?
Hmm?
Don't look so shocked. We're roommates, you know.
She say something?
Not about you two, no. Still, I can tell. I would have given anything to have a friend when I was growing up. Don't take her for granted.
Det här avsnittet av Par i pixlar görs i samarbete med Spel och sånt på webben eller den fysiska butiken i Norrtälje. Årets butik 2023 enligt prisjakt.nu. Ni kan det här vid det här laget.
Snart i ett avsnitt av Par i pixlar.
Det kan
eller,
hända.
Det kan hända.
Det kan hända att vdn har varit här.
Det kan. Vi kan inte lova någonting, men det kanske hände att Peter själv tog sig ner hit och spelade in ett avsnitt.
Vet du vad? När du säger sådär, då måste vi säga hela sanningen. Han rullade in här på våran parkeringsplats med den stora spel och sånt lastbilen.
Det är helt sjukt.
Han backade in den till studion.
Ja.
Och så hängde vi en kväll och spelade in ett jävla dunderavsnitt.
Supermysigt.
Som kommer senare i sommar.
Ja.
Och där får ni höra såklart mycket om spel och sånt, butikens historia, men också ganska mycket om Peter. Vem är Peter?
Ja, och sånt ni aldrig tidigare har hört.
Och lite skitsnack också dessutom.
Ja, ja, men det måste man alltid ha.
Men vi kanske inte
ett
säger...
gräv.
Ja, ett gräv har vi. Ett gräv har vi. Ni vet såklart vid det här laget att spel och sånt har ett enormt lager med tv-spel. Prova att gå in på spelosont.se och knappa in Final Fantasy, kanske?
Kanske.
Och se vad som händer.
Ja.
Ja. Ett stort tack till spel och sånt som vanligt.
Okej, jag vet vad du tänker. Varför blir den här grymt snygga igelkotten intervjuad i Par i pixlar av Robin och Filippa?
Hi, this is Christopher Randolph, the voice of Otacon.
This is Corey Marshall, the English voice of Rio Hazuki.
My name is Robert Belgrade, the voice of Alucard from Castlevania.
Mitt namn är Annika Smedius, den svenska rösten till Sailor Mercury från Sailor Moon. Och du lyssnar på Par i pixlar med Robin och Filippa.
Nu vill jag prata lite om musiken i det här spelet.
Ah.
Ja, alltså helt fantastisk.
Då går vi vidare.
Ja, det är nästan som man skulle kunna göra det. Det är också så jävla mycket musik. Det finns liksom fyra versioner eller fyra varianter av varje låt. Och det jag gillar är att många av de här mest ikoniska styckena har man lämnat ganska orörda. Man har lagt till lite orkestreringsgrejer liksom för att få dem lite maffigare. Men
det är ändå fint.
Det finns vissa låtar man inte har vågat röra.
Ja, men det känns som att de har sån egen respekt för originalmusiken. Att
ja.
De låter dem vara som de är. Liksom.
Men sen har vi liksom en precis som i Remake, då, en stor variation av EDM-remixar. Vi har metal-remixar. Vi har liksom jättekonstiga versioner av vissa låtar, och vissa låtar, som jag sa, är ganska orörda, och när de melodierna slår till som en Final Fantasy 7-nostalgiker så blir man liksom Det finns en scen, utan att spoila, man möter en karaktär som dyker upp i spelet som man kanske inte väntar sig att man ska möta just där, och så kommer den karaktärens main theme samtidigt, och jag bara jag var inte beredd på det. Jag var så här, ja, jag blev helt så här. Oh, där är hen. Och så bara, och så kom musiken och jag var inte redo för det här.
Det är helt galet, Robin.
Ja, men alltså det är så många scener i det här spelet som liksom förstärks av det här fantastiska jävla soundtracket. Nobuo Uematsu, originalkompositören, har ju återvänt och skrivit
från de döda.
Från de döda.
Tänkte du
och, nej, gud, vi får inte skämta om att Nobuo Uematsu... Vi får inte jinxa Nobuo Uematsus bortgång.
Det räcker med att Gandalf har ramlat av scenen och
ja,
skadat sig.
Ja, det räcker med att Akira Toriyama dog för inte så länge sedan. Liksom. Det är smärtsamt nog. Men Nobuo Uematsu har ju återvänt och skrivit en låt till det här spelet då, som framförs i spelet. Som är helt fantastisk.
Då grät du också.
Ja, nästan. Vilken fantastisk låt. Och den är fan så mycket bättre än än låten Hollow som var soundtrack till det första spelet. Den här låten är ju... Den är helt fantastisk.
Den gått på repeat här hemma.
Speciellt till kontexten som liksom när spelet, när den utspelar sig i spelet och man läser texten till, då är det många emotionella band som slits upp i mig.
Ja.
Till the day that we meet again. Och jag bara, oh, fuck me. Alltså, det här gör ont. Det här kommer göra så jävla ont längre fram i spelet. No Promises to Keep heter låten och den är helt fantastisk.
Men Uematsu är ju ett geni.
Ja, vilket geni den här
gubben. Jag hade inte förväntat mig något annat.
Nej, inte jag heller. Inte jag heller. Och just som jag sa, sättet den framförs på i spelet är 10 av 10. Det känns som att vi får spara alla pappaskämt till slutet av avsnittet. Jag dundrar in med 5 pappaskämt det sista jag gör.
För
jag vill bara ånga på. För jag är helt inne i Final Fantasy 7-mode.
Okay.
Ja. Vi ska prata om gameplay. Vi ska prata om miljöer och världen. Vill jag inleda med. Gaia, världen i Final Fantasy 7, öppnar ju dramatiskt upp sig framför våra ögon i det här spelet. Och man vill, som jag sa, bara gå till alla ställen samtidigt. Jag längtade efter att få känna den där känslan man får när man i de äldre Final Fantasy-spelen för första gången kommer ut på världskartan. Ni vet den här frihetskänslan. Det jag var rädd för, det var att Final Fantasy 16 skulle vara någon form av liksom försmak på vad Rebirth skulle erbjuda. Alltså ni vet, stora, ganska döda ytor utan saker att göra. Men alltså, när jag fick kliva ut på den där gräsplätten, då kände jag mig hemma, jag kände mig fri, det var liksom magi. Direkt otroligt stora områden, välgjorda, genomtänkta, en fri värld som kändes logiskt. Här går jag liksom på huvudstigen mot Junon och liksom möter lite folk och jag tar den där stigen där borta, den ser lite häftigare ut, där finns det något coolt monster och den där kullen, den vill jag gå upp på och jag vill liksom jag vill titta på de där väderkvarnarna där borta. Fan, genomtänkt, tänkte jag hela tiden. Och det här stämmer kanske in till liksom 90% av spelet, att det fanns liksom faktiskt områden som jag bara liksom förlorade mig själv i.
Så jag får typ panik när jag hör dig berätta hur du spelar open world-spel. Man måste ha en plan,
nej,
Robin.
Man ska gå.
Man kan inte. Gå. Nu låter du som vår gemensamma vän Dennis när han försökte introducera Skyrim till mig för första gången. Då berättade han precis på samma sätt att han bara vandrade ut. Liksom så här. Det försökte jag och jag blev dödad. Oftast finns det ju liksom ett mål med open world-spel. Man kan inte bara... Man kan ju inte göra exakt vad man vill. Man måste ju ha en plan.
Ja.
Och det är tyvärr det planerandet som gör att jag tröttnar efter ett tag.
Men för mig så är det så här att jag går någonstans och sen så märker jag att här är fienderna svåra. Och tänker så här, jag vågar gå lite längre in. Det är ju bra experience om jag skulle vinna en strid här. Och så stöter man på en jävla mega boss där inne och så får man stryk och så bara, fuck, det där stället ska jag återvända till senare. Du vet,
men
det är
då
den
tänker
grejen.
Jag så här, att tänk om jag har fått uppdrag som leder mig hit, då vet man inte hur det här spelet reagerar. Vissa spel är ju bra. Vi säger att du har varit och länsat ett område och sen så får du ett quest där det visar sig, det är det området du redan har länsat.
Ja.
Vissa spel är ju medvetna om den risken och så kan de liksom så här, ja, men du är klar med uppdraget.
Ja,
du
typ
redan gjort det där.
Typ Fallout.
Ja. Ja, precis. Medan andra är inte så smarta.
Nej,
vilket
gör
att du står där med ett uppdrag som inte går att lösa. Förstår du?
Men samtidigt, så här, det som jag gillar med det här spelet också, det är att om du möter en för svår fiende, då är det liksom inte bara det här, jag måste vara starkare. Utan det kan vara så här, kan jag använda en annan strategi för att vinna? Kan jag kanske byta karaktär? Kan jag använda den här magin istället? Alltså det finns alltid liksom en väg igenom och som inte bara är jag måste gå upp 25 levels, utan jag kanske kan kasta lite magi och sen kan jag kontra med honom, och sen har jag ju den här synergy ability som jag kan använda för att få stagger. Alltså, det finns alltid smarta sätt att ta sig vidare på. Det behöver inte bara vara grind, grind, grind. För att det här spelet är, alltså det är inte grind heavy, tycker inte jag.
Nej, nej, nej. Gud, nej.
Det är en ganska så liksom jämn process att fienderna hela tiden matchar där du är liksom.
Alltså jag har spelat så många, jag har spelat tusentals timmar av open world spel och sett både liksom det otroligt bra levande världar och i kontrast till det helt själlösa, döda, tomma ytor som man bara ränner runt i. Mm. Som bara är helt öppna till ingen användning, för att det finns inget att göra i dem liksom.
Nej, precis.
Alltså det här spelet tycker jag var, det var ju en klar förbättring från Final Fantasy 16 som bara är en död yta.
Oh, och
jag är
jätteglad
över att det inte var som det spelet, för det var ju fruktansvärt.
Jag var rädd, för att det skulle vara så.
Ja, jag med. Men det var, verkar ju vara två helt olika team som arbetade på dem. Liksom,
och ja, ja, det stämmer också.
De valde dem bättre till Final Fantasy 7.
Ja.
Som tur är. Jag tycker att det finns mycket att göra liksom, men det känns som att de verkligen så här, nu ska vi visa att vi klarar av att göra ett open world-spel.
Ja, de var ju redan inledningsvis ganska självsäkra på när man läste liksom intervjuer under utvecklingens gång, att så här, ni kan sitta ner.
Mm.
Vi vet vad vi håller på med. Vi vet hur mycket Final Fantasy 7 betyder för folk. Ni kan sitta ner. Vi fixar det här.
Alltså jag kan tycka så här att, alltså jag gillar ju open world-spel med mycket sidequests och sådär. Men då, så här, ska man ha sidequests, många, då ska det vara genomtänkta, unika sidequests. Jag vill inte gå runt och ha så här fetchquests med att du ska leverera 10 bullar till tanten i närmsta stad. Eller
sånt
någonting.
Finns det ju här.
Sånt finns det ju här. Jag gillar inte, jag är trött på sådana uppdrag, för att de står ju inför världens undergång och de står ju liksom och har det här viktiga hotande liksom, de har Sephiroth. De måste lösa mysteriet liksom. Och jag kan inte få ihop det att de liksom bara ska stanna upp och nu ska vi gå och leverera 10 bullar eller nu ska vi göra det här och här, förstår du?
Fast återigen, där har du den här quirky-sidan av Final Fantasy 7.
Jag vet, jag vet.
Som att det finns ett minispel, eller en sidequest i Gongaga. Det har med ett specifikt djur att göra.
Ja.
Och det sidequestet är så jävla, jävla dumt. Men jag älskade det, för att det var den här typiska Final Fantasy 7-humorn i det. Så jag bara, jag hatar det här, men jag älskar det samtidigt.
Ja.
Så det här spelet kommer undan väldigt mycket, bara på grund av ursprungsmaterialets liksom stupidity ibland.
Ja, absolut. Det måste finnas lite humor. Jag tycker dock att storyn i sig är så pass tung och liksom den står på egna ben att man hade inte behövt alla de här questen. Tycker jag.
Jag ville bara ha mer. De hade kunnat slänga in 200 sidequests till.
Du är partisk. Du är så otroligt partisk. De hade kunnat ha ett så här, vem skiter längst av alla karaktärerna. Och du hade älskat det.
Det finns minispel i det här spelet som har typ den betydelsen. Men vi gör så här, vi börjar från början. Vad kan man göra i den här stora liksom, världen? Jo, det finns ju en hel del saker. Vi har ju den här irriterande Chadley. Den jobbiga ungjäveln, ni vet, från första spelet. Han är med i det här spelet och han förklarar allt för dig hela tiden. Så fort du stöter på en ny fiende, så fort du stöter på ett nytt moment, så är han där och irriterar dig och förklarar. Som att
men han
du
är inte själv?
Nej, nej, precis. Han är ju inte själv den här gången. Han har ju en lika irriterande motsvarighet som också är ganska irriterande. Men han hjälper oss dock i ett tidigt skede att lokalisera vårt första Ubisoft-torn. Det heter inte så i spelet, men jag kallar det för det. För i Rebirth så kan du hitta de här tornen då, som du klättrar upp i och trycker på en knapp. Och då får du liksom World Intel. Och då låser du liksom upp sidequests i det området du befinner dig. Det är precis som i Assassin's Creed när du klättrar upp på något jävla torn och ska hoppa ner där och så. Där kan du göra ett sånt uppdrag, där kan du göra ett sånt uppdrag. Då ser man då så här, ja, bonusboss där, minispel där. Där finns det en dungeon. Och jag tycker väl, det är ju liksom, det är fine. Jag var inledningsvis inte övertygad utan kände att jag liksom blev vägledd. Men vad fan, det är Final Fantasy 7. Jag bryr mig inte om sånt här. Det är så här små, små störningsmoment. Det är så här, jag bryr mig inte.
Men vadå? Vad är det du inte gillar med det?
Nej, men just hela det grejen att det känns så jävla gjort att klättra upp i torn och få liksom World Intel. Det är samma sak med Assassin's Creed, med Horizon. Ja. Det finns varenda jävla Ubisoft-spel som någonsin har släppts.
Men hur skulle det vara annars då?
Att man fick utforska mer fritt själv. Ja, men... inte att man kanske får information av någon i en stad som säger att här i den här regionen så finns det en fiende.
Du och pratar om Skyrim.
Ja, men alltså, jag hellre lite det. Hellre lite det, faktiskt. Sen vet jag att jag säger emot mig själv, för jag pratade om spelet Chia rätt nyligen, där jag sa att jag gillar att man fick navigera kartan själv. Här gillar jag att det är typ ganska markerat dit du ska, för att det är så stora områden.
Ja, men man kan, alltså det finns två sanningar samtidigt.
Ja, precis.
Det beror ju på vilket spel det är.
Ja.
Jag gillar många sidequests, men i det här spelet tyckte jag var lite för många onödiga och jag blev lite stressad. Medan du tyckte att det var bra.
Men varje region har ju typ 5 sidequests.
Ja, men det är en massa sådana här utmaningar du ska göra. Det är ganska många pluppar på kartan.
Ja, alltså typ fram och slutet på spelet så har du typ så här 30 stycken pluppar som du måste... Typ 5 bossfighter, 5 world intels, 5 sådana, 5 sådana, 5
sådana. Det är det där, world intel, det där är ett onödigt segment som jag inte uppskattar.
Fast jag tycker att det är liksom... Det som är skönt med det är att när du har fyllt i alla de här plupparna, då vet du att nu är jag klar här. Nu är jag färdig här. Nu kan jag resa vidare. Liksom.
Nu kan jag säga upp mig från mitt heltidsjobb och bara sitta och spela Final Fantasy 7.
Men jag gjorde som så att när jag kom till en ny region, då gjorde jag allt.
Ja, det är ju så.
Innan jag gick vidare. Ja. Jag backtrackade ingenting.
Varför tror du att jag inte är klar för?
För att du inte haft tiden till att, liksom,
ja, men för att jag
göra alla de här
grejerna. Exakt likadant.
Men jag tycker ändå att det finns en variation i sidequesten som inte bara går ut på att hitta liksom en speciell fiende och besegra dem. Du ska även liksom leta efter magiska artefakter, jaga bortsprungna djur, upptäcka uråldrig magisk kraft. Och det var en sak jag gillade. Det var faktiskt den här World Intel-grejen där man faktiskt lär sig ny fakta om den här världen som man liksom inte visste om. För att man har ju spelat spelet originalet kanske 100 gånger. Men här kommer liksom ny information om den här platsen. Ny information om Nibelheim som jag inte visste. Och jag som long time Final Fantasy 7-fan, jag älskar skiten. Men som sagt, Ubisoft-tornen, lite fiender, jaga djur. Man uppfinner ju liksom inte hjulet direkt. Men vi får göra alla de här sakerna i Final Fantasy 7s värld. Så då stör jag mig inte på det. Märker du hur jävla mycket jag skyddar det här spelet mot all form av kritik?
Men det är okej. Okay. Jag fattar. Jag förstår att du har den bilden av spelet. Och det är okej.
Okay. And that's the last thing I remember. The rest is a blank.
The hell it is! What happened?
It was all over the news. I remember watching it with my mom. They said he went missing during a training exercise. But then, the story changed. A couple days later, they started reporting that he was killed in action. Yeah, that was it.
The news outlets are nothing but Shinra mouthpieces spewing propaganda. Only dumbasses believe that shit.
Question. Does that make me a dumbass?
I didn't say that. What I meant was... Screw Shinra for manipulating honest folks.
Det jag har lite problem med, dock...
Va?
Ja, okej.
Okay. Oj!
En liten kritik.
Okej.
Okay. Det är att jag tyckte att den här obligatoriska grejen att alla karaktärer ska få en moment to shine, den tyckte jag var lite krystad. Visst, Yuffie, hon kan svinga sig med sina ninja-rep, liksom. Det fattar jag. Barrett kan skjuta sönder stenblock. Det fattar jag. Men så kommer Kate Sith och bara... Han kan kasta lådor. Det är så här... när man tvingas göra det i spelet. När man tvingas göra det, man bara...
Då är det inte kul.
Gud vad det här var segt. Ja. Samma som... Jag får ju så här CP-ryck i hjärnan. När jag går i en grotta med Barrett och han kan skjuta. Då måste jag skjuta sönder alla stenar. som finns. Och det är så här, tusentals.
För det kan finnas någonting.
Det kan finnas någonting. Ja. Och jag bara skjuter och skjuter och skjuter. Sen så bara, jag har kommit typ 30 meter på en halvtimme. Jag måste röra mig framåt. Ja. Jag måste liksom hitta vägen fram istället bara. Men det är det enda lilla jag stör mig på. Att alla karaktärer har den här, nu ska vi spela som den här karaktären. För att den här karaktären har en egenskap som vi måste utnyttja. Det är så här.
Och sånt
vi kunde skippat Kate Siths jävla egenskap.
Alltså sådana där segment kan vara väldigt riskabla i spel. När du tvingar, du vet att du har ett gäng och du har dina favoritkaraktärer som du spelar som. Och sen så tvingar spelet dig att frångå det. Och varsågod, nu ska du spela med dina minst omtyckta karaktärer. Ja. Som du typ inte har levlat någonting. Och de har liksom armor som är för 3, 4, 5 timmar sedan.
Fast de här, i det här spelet så alla karaktärer levelar.
Ja, och det är det som jag tycker är så bra. Det är som att spelutvecklarna så här, we got you.
Ja,
vi vet att ni gillar att spela med några. Liksom, så här. Vi kommer inte sätta er i skiten. Liksom.
Nej, för att i vissa moment i spelet så måste du spela som alla sex.
Ja.
Du spelar två partyn där du hoppar emellan. Liksom, så att du ska ha materia och equipment så att det räcker till laget runt. Liksom. Annars är du körd vissa bitar. Speciellt i de här slagsmålsturneringarna du är med i, då kommer den växla mellan två parties och då behöver du vara utrustad. Liksom.
Ja, och spelutvecklarna är medvetna om det.
Ja, exakt. Ja,
för det är typ det värsta som finns i spel. När man tvingas, då är det så här, jaha, det här spelet var jättebra, men det finns ett parti där man bara hatar, man måste spela med den där karaktären och jättetråkigt.
Japp.
Typ.
Yes, ja. Vi har alla, de finns väldigt ofta i Resident Evil-spel.
Jag tänkte precis på det, att någon tvingas spela som någon och så kan man
en svag kvinna.
Ja, precis. Du kan inte slåss eller någonting. Du har bara typ en lykta och veva med eller någonting.
Eller den här värdelösa Sherry Resident Evil 2 som inte kan göra någonting. Hon kan springa bara.
Hon kan springa och hon får de värsta fienderna.
Ja, jag vet.
De här himla svingande riddarna, liksom, rustningarna. Fy vad.
Nej, du tänker på Resident Evil 4 nu med...
Nej,
med Leon.
Såklart.
Ashley.
Oh.
Can't believe I'm having this conversation with you. But here we are. Here. Look. My scar. That proof enough?
På tal om minispel, Filippa, som vi nämnde tidigare här. De finns ju bokstavligt talat överallt. De ploppar upp nya överallt. Allt ifrån den här Rocket League-klonen till att leta mogels, till extra svåra fiender och slagsmålsturneringar, till rymdskepp. Ja, alltså det här spelet, liksom, man basically drunknar i minispel.
Men det finns ju en som...
Ja, så här. För att kunna få Platinum-trofén på PlayStation 5 så måste du ha highscore i allt det här. Det är minst sagt utmanande. Jag fattar inte varför man gjorde det så här svårt.
Nej.
Jag har fortfarande tagit Platinum. Jag har några grejer kvar. Och det...
Men inkluderar det då Queen's Blood?
Ja, precis. Queen's Blood. Vi kan prata om det. Jag gillar kortspel i Final Fantasy-spelen. Jag älskar kortspelet i Final Fantasy 8. Jag älskar kortspelet i Final Fantasy 9. Queen's Blood. Jag såg tutorialen för tredje gången och bara så här, jag har ingen aning om hur jag ska göra det här. Men det här är Final Fantasy 7. Jag ska bli bäst.
Ja, såklart.
Och sen spenderade jag 3 dagar med att bara försöka liksom förstå Queen's Blood. Och jävlar i min lilla låda på baksidan vad det där blir beroendeframkallande efter ett tag. För att när du förstår Queen's Blood, då är det är så jävla roligt. Alltså
jag hatar att vara den som är den, men jag har aldrig gillat såna där grejer i spel. Det där är som att spelet tvingar mig, förstår du?
Mm.
Att spela som tråkiga och dåliga karaktärer.
Jag tror att om det här hade varit ett dussinspel som jag inte brydde mig om, när jag hade inte brytt mig om spelet generellt, då hade jag bara gått förbi det här, skippat allting. Men i och med att spelskaparna vill att det här ska vara en del av Final Fantasy 7:s värld, så kände jag så här, mitt ansvar som hardcore-fan ligger i att jag måste lära mig det här.
Men alltså, de har ju fått det, eller jag vet inte.
De har fått det från Gwent.
Ja.
Men samtidigt så har det ju funnits kortspel i Final Fantasy i
typ
alla tider.
8.
Ja, 8 var liksom det första.
Mm.
Men det här är verkligen... Det är verkligen kul.
Mm.
För det handlar om att liksom vara smart och bygga upp en strategi som typ funkar i 9 av 10 battles. Så jag reste ju runt hela världen, besegrade alla som spelade det här kortet. Jag blev liksom the grand champion i Queen's Blood. Och det är ju liksom en side quest med story också.
Ja. Oh.
Och men som sagt, alltså jag hade jättekul.
Mm.
Queen's Blood är, jag hoppas att det kommer tillbaka i den tredje. Ja, det är klart det kommer
alltså
tillbaka.
Alltså det kommer släppas som ett eget spel och sen kommer det släppas med riktiga kort och så kommer
Gud,
du, fattar, så kan du resa runt på riktigt till land och rike med en liten portfölj som du, och så ska du ha så här hög hatt och en liten rock på dig.
Sist jag gjorde det var när jag spelade Pokémon, the trading card game.
Uh-huh.
Och jag liksom lärde alla småttingar på gården att spela det. Och sen så spelade jag liksom alla kort av dem.
Hur gammal var du då? Är det så här obehagligt gammal?
11 kanske?
Ja,
12
typ,
kanske?
Typ bara 19.
Nej, men så lärde jag liksom 6-åringarna, 5-åringarna att spela. Och sen var jag mycket bättre och hade mycket bättre kort. För jag vann ju alltid och sen fick jag liksom ta ett kort från dem. Så här.
Vad manipulativt. Jag var ett svin
när jag var barn.
Verkligen.
Men Queen's Blood i alla fall. Till er som liksom har spelat det här spelet och som liksom, jag vet att min brorsa till exempel, han skippade allt som hade med Queen's Blood att göra för att han ville liksom inte lära sig det. Han tyckte bara att det var tradigt. Jag kände bara att jag ska bli bäst på det. Och det blev jag. Och jag hade så kul längs vägen. Och den där låten det sitter kvar i mitt huvud. Och jag hoppas som sagt att de väljer att ta med det här i del 3 också. För jag hade så kul med Queen's Blood. Sen finns det jättemycket andra liksom, sidogrejer. Du ska flyga rymdskepp. Och liksom, men Queen's Blood tar allt alltså. Lätt det bästa sidospåret i det här spelet alltså.
He's here, isn't he? I don't know.
Well, monsters sure are. No doubt.
Monsters we can handle. We've dealt with worse.
That's easy for you to say. You fought the worst for a living. Not us, though.
Yeah, good point. You mind taking the lead, Merc?
For 2,000.
Enough for her standard course. Twice, right?
Her what now?
Ask him. Cloud?
Forget it. You guys need to focus.
Vi ska prata lite strid. Mm. Det här spelet, de här striderna fungerar ganska mycket som de gjorde i Remake. Karaktärerna har olika unika egenskaper där du ska skräddarsy ett party. Du kan lägga in materia och det är alltså magi och summons och liksom olika egenskaper. De andra gubbarna som inte slåss, de syns i bakgrunden och gör små inhopp som vi sa dem. Men vi har ju det här med synergy. Det är alltså det som är det nya i det här spelet då. Vi har ett skill tree som styr karaktärernas olika synergies då. Alla karaktärer har unika attacker som de kan utföra i grupp om 2. Väldigt effektivt för att liksom bygga upp stagger på fiender och få dem ur balans. Och när du använder tillräckligt många så kan du sedan utföra en synergy ability. Det är alltså som en specialattack likt en limit break fast den innehåller 2 karaktärer. Och dessa vill man ju bara lära sig för att utforska de här supercoola animationerna liksom. Så min favorit synergy, det är mellan Barrett och Aerith där båda 2 tar på sig skitsnabba solglasögon och ställer sig rygg mot rygg med varandra och gör en så här supercool attack. Jag tänker liksom på Chrono Trigger, jag tänker på liksom, ja, det är bara liksom som en extra dimension till det här redan väldigt välfungerande stridssystemet som Remake lärde oss att hantera.
Det blir ju väldigt många kombinationer.
Det blir det.
Alltså det är väl 6x6.
Ja.
Liksom det är 36 olika kombinationer. Kände du att du hade koll på alla?
Har du provat på alla? Ja, nästan alla. Jag spelade ju främst som Cloud, Tifa och Red. Och då hade jag liksom en skitbra attack med Cloud och Tifa som var liksom snabb. För att kunna bygga upp stagger. Och sen hade jag en med Red som var lite mer långsam men som fyllde på mer stagger. Så baserat på liksom vilken fiende jag mötte så hade jag olika strategier med vilken synergy jag skulle använda liksom för att få ner även den tuffaste fienden. Och jag tyckte att att jag lärde mig det ganska snabbt. Jag var ovan vid att säga, men vadå, jag vill ju bara attackera och rulla och kasta magier. Nu har jag liksom ytterligare en dimension av attacker som jag ska lära mig. Det kändes liksom bara så här lite överväldigande i början. Men sen när man liksom förstod hur man skulle implementera de här attackerna, då var det så här, ah, okej. Okay. Jag fattar vad de har tänkt att jag ska göra här. Liksom. Jag förstår det här nu. Lite synergy här, lite magi där, en limit break, pang. Så man liksom, sen var fighten klar.
Mm.
Jag förstår att man har lagt till det här för att det blir liksom, det blir någonting nytt också och inte bara exakt samma stridssystem som i originalet. Och hela tiden sitter man där och bara, åh, såg du det där? Såg du det där? Såg du vad de gjorde? De tog varandra i hand och snurrade runt och han kastade upp henne i luften. Och det för mina tankar till Advent Children-filmen liksom, när de har de här team attacks. Liksom.
Ja, men det är ju coolt.
Det är jättefint. Mm. Och jag tänker på gamla klassiker som till exempel Chrono Trigger och sådär. Mm. Liksom. Och det är en fin grej. Liksom. Jag tyckte det kändes jättebra och det var coolt också. Man gjorde det mest för att det var coolt.
När jag spelade så, alltså så här, man kan ju spela på två olika sätt. Antingen så har du kortkommandon för att liksom göra olika attacker och synergy attacks också och abilities.
L-et och R-et beroende på vad du vill ha.
Eller så kan du då liksom trycka på kryss för att få upp under fighten, allting går i slow motion, så kan du trycka på kryss och så får du upp istället abilities och väljer därifrån. Alltså jag försökte verkligen bli bra med de här kortkommandorna.
Mm.
Men det var så mycket. Alltså jag hade svårt att lära mig fighting-systemet, tycker jag. Jag tyckte det var krångligt.
Ja, men det var ju det jag sa. Det tar ett tag innan man kommer in i det.
Alltså jag hänger inte med. Så här, är jag korkad eller? Så jag var tvungen att... Det blev att jag liksom pausade spelet och tryckte på kryss för att få upp abilities.
Mm.
Och det var mycket mer bekvämt
för mig precis. Det finns
än
ju...
att bara köra kortkommandorna.
Det finns ju pausknappen eller den här slow motion-knappen för er som är lite sega i hjärnan
tack klarar för den.
Nej, men det är ju designat för att så många som möjligt ska kunna njuta av det. Liksom.
Ja, och då känns det mer strategiskt.
Ja, exakt. Mm. Jag la ju in de synergy attacks jag ville ha och sen så hade jag alltid liksom om det nu L eller R, nu minns jag inte. Och sen liksom kryss var healing, fyrkant var offensiv, attack, triangel var offensiv magi och sen hade jag liksom, sen bytte jag efter ett tag beroende på vilken boss jag mötte. Det här kanske jag behöver köra lite mer shields och barriers och skit liksom och kanske inte ha liksom starkaste cure-magin här för att spara lite MP. Liksom, man får liksom skräddarsy lite inför varje hinder du stöter på i det här spelet, att man får tänka om lite när du kommer till varje superboss. Liksom.
Ja, men det är ju lite utmanande då eftersom du har inte bara en karaktär utan massor med karaktärer.
Ja, och du kan ju bara byta ut Red 13 mot Kate Sith mitt i striden om du skulle känna att jag behöver byta gubbe här. Liksom. Mm. Och det gillade jag. Att
det är väldigt generöst, men det gör också att man kan bli lite stressad. Alltså så här att man ska ha koll.
Mm.
När det är dags att lägga talent trees liksom och talent points, det heter inte det, men i brist på annat så säger jag så. När det är dags att uppgradera karaktärerna och lägga liksom talang liksom, talent points.
Jag förstår.
Så det tar tid att sitta och läsa igenom och välja ordentligt. Liksom.
Men talent treena i det här spelet är inte så himla stor tycker jag. Så att det är liksom så här... Ja,
och sen så kan du ändra om när som helst.
Ja, du kan resetta hela. Liksom. Ja. Precis. Men då förlorar du som sagt då dina abilities.
Ja, men du kan ju få tillbaka dem hur enkelt som helst. Mm.
Men jag tyckte att striderna i det här spelet kändes lika bra, om inte bättre, än vad de gjorde i remake. Då. Det flyter alltid på, det är explosivt, men ibland så måste du liksom backa och tänka över din strategi. Och det finns så många olika sätt du kan möta en fiende eller boss på. Det finns många olika sätt du kan vinna på genom att bara tänka smart. Men jag gillar att bara gå all in och bara kötta på med Buster Sword. Det är någonting som är så jävla tillfredsställande med det. Alltså.
Ja, men spelet liksom ger ju dig förutsättningarna för att lägga fram en strategi. Och det gillar jag.
Ja,
att
exakt.
Det här är inte ett hack and slash-spel.
Nej. Vissa sektioner kanske känns som det ibland, men sen så det är en så stor variation bara som vissa bossar i det här spelet är aerials, alltså de flyger. Och i remake hade man svårt med att slåss mot flygande fiender för det fanns liksom ingen riktig man kunde inte riktigt hantera Arios. Du tryckte på fyrkant och så hoppade Cloud upp i luften och slog. Här kan du ju liksom zigzacka i luften och slå och liksom använda abilities i luften. Man fixade till the aerial combat. Jag vet inte vad fan blir det på svenska. Luftstriderna ja. Bättre. Så att det, ja, jag tror inte att man kommer ändra lika mycket fram till spel nummer 3. Utan jag tror att det här är liksom, nu är det förfinat och perfekt. Jag tror inte man kommer ändra någonting till del 3 när det kommer till stridssystemet. You coming? Way ahead of you. We have to help them. Let's get to work. You are truly a model soldier. People! We can handle this. I will reclaim our world. Jag vill prata lite om storyn. Och ta det lugnt. Det ska bli så gott som spoilerfritt. Men jag tror att de flesta som lyssnar på det här faktiskt har spelat hela spelet. Och jag tänker liksom lite på dig också, att jag vill inte spoila, jag vill inte beröva dig på den här upplevelsen då.
Nej. Men alltså, du, jag har ju spelat originalet, men jag fattar vad du menar. Jag fattar vad du menar.
Ja, jag kan säga så här att precis som Remake så är ju Rebirth inte heller 100% likt originalet, utan det händer ju grejer här.
Och vad tycker vi om det?
Oh, stor fråga. Jag som har spelat originalet 100 gånger, jag sitter ändå på tårna.
Mm.
Och jag vet liksom inte riktigt till 100%
vad
som ska hända eller vem som ska dyka upp.
Och de vet ju det, utvecklarna. De vet ju liksom att vi sitter där när vi ser helt plötsligt Zack och Cloud komma tillbaka från striden i en tillbakablick. Att vi sitter där och bara, va? De vet ju att vi gör det.
Ja, exakt. Nu, det där var en spoiler, bara så att du vet.
Ja, men det är ju i början av spelet. Det är ju bokstavligt talat i början av spelet.
Okej, fine. Fair enough.
Men alltså, det här spelet ändrar ju på saker.
Ja, det gör. Och jag gillar att jag som hardcore-fantast också sitter liksom och inte vet vad som riktigt ska hända eller vem som ska dyka upp vart. Och det är några karaktärer man stöter på som man blir så här, what the freak?
Mm. Och det gör ju, det skapar ju en förväntan hos er. Hardcore fansen så här.
Ja.
Kommer de ändra på det där? Det där.
Ja.
Det är den känslan som infann sig hos er.
Ja.
När ni startade spelet och insåg att wow, de har ändrat på saker.
Mm.
Och det hintades det redan om i remaken, alltså första delen.
Yep.
Att de sitter där och bara, vi kommer göra det.
Men just det att man avslutade första spelet med The Unknown Journey Continues.
Ja,
man
exakt. Bara, vadå unknown?
Vad betyder det?
Den är ju known, vi har spelat den så många gånger.
Ja. Men utan att gå in på detaljer så är spelets story både trogen originalet, men man gör ganska stora utsvävningar. Man tar sig respektfulla friheter.
Förutom
inom...
med Aerith.
Tyst nu. Du menar hennes karaktär nu och ingenting annat, hoppas jag. Ja. Man tar sig respektfulla friheter inom ramarna för vad fansen är okej med. Och jag tycker ändå att man liksom lyckas med det. Jag tror inte att det är många fans där ute som känner sig att de har blivit trampade på tårna. Faktiskt, jag tror inte det. Man har också liksom bakat in allt som är Final Fantasy 7 i det här spelet. Och då tänker jag framförallt på sidospelen då. Crisis Core, Before Crisis, etc. Och man har gjort det på ett väldigt respektfullt och fint sätt. Man vill liksom göra en jättestor Final Fantasy 7-kaka nu. Av alla de här små pusselbitarna då, som Advent Children och liksom allt.
Men
det där.
Går det då? Jag tänker så här... Vi får ju komma ihåg att vi har ju spelat originalet och sätter oss och spelar de här nya spelen nu.
Mm.
Och liksom har ju allt som hände i originalet och vi har sett filmen och vi har spelat de andra spelen och jada.
Dirge of Cerberus till exempel också.
Ja, och så spelar vi de här spelen.
Mm.
Och vi har ju liksom en... Alltså Final Fantasy 7-universumet är ju gigantiskt.
Mm.
Kan man liksom börja spela de här spelen och inte veta någonting.
Ja, absolut.
Och känna så här att jag har bra koll på det här. Eller känner man att man får liksom en hel macka i ansiktet med information och story liksom.
Nej, men jag tror att alltså, om vi går tillbaka till remaken, Final Fantasy 7 Remake, så är ju grundberättelsen ganska så simpel till att börja med. Det är inte, du blir inte överröst med information, utan du förstår att okej, de här är någon jävla rebeller och de här är någon ond organisation, fast folket verkar acceptera dem.
Tills liksom, vi märker att de börjar ändra saker.
Ja, exakt. Ja,
då
ja,
blir det ju krångligt. Ja. Har du inte spelat originalet så blir... Du lär ju alltså, ändå fatta att någonting är off.
Nej, jag tror inte man gör det. Jag tror inte att de grejerna som gör att det känns off, det är ju bara vi som har spelat originalet som fattar det.
Jo, och det är till repliker.
För oss. Det är till för oss.
Ja, liksom. Det är ju repliker som Aerith säger till exempel, som hintar till att hon vet mer. I slutet av remaken till exempel, så hintar ju hon om att hon vet mer än vad hon säger.
Och jag menar, men det blir ju spännande för nya spelare, för då blir man ju så här, nya spelare tänker... Aha, men hon kanske är någon form av orakel eller någonting. Mm. Och vi äldre spelare bara, what the fuck is she talking about? Det blir liksom såklart en större reaktion för oss hardcore fans. Ja. Men det är även någonting man kanske blir nyfiken på om man är en ny spelare. Liksom.
Det är ändå imponerande att lyckas liksom kombinera de två skarorna människor, tycker jag. För det hade kunnat...
Bli alltså, för hardcore.
Ja, precis. Och bara kännas för... krångligt för helt nya spelare.
Jag tycker de går en fin balansgång däremellan faktiskt.
Ja, men jag tycker också det.
För förra spelet, Remake, introducerade nya element i det stora narrativet då, Arbiters of Fate, eller Harry Potter-spökena som jag kallar dem för.
Just det.
Och de skulle ju liksom bevara karaktärernas öden, så sades det. Och Remake slutade med att vi besegrade de här och fick liksom att en ny okänd resa väntar oss. Och ja, det fick vi faktiskt här. Alla klassiska scener som semestermys i Costa del Sol, festligheterna i The Gold Saucer, Temple of the Ancients, allt finns där. Men det ligger hela tiden ett lager av något okänt ovanpå som vi liksom får successivt ta del av. Även jag, superveteranen, visste inte riktigt vad som skulle hända härnäst, vilket jag verkligen uppskattade. Som sagt, alla fina ögonblick ifrån originalet, de finns där. Oftast är de också massivt förstorade och mycket, mycket längre. Alla stunder i Gold Saucer som vi fick ta del av i originalet får vi göra även här. Och wow. Alltså det här är fanservice som heter duga.
Mm.
Gold Saucer. Utan att spoila, säger inget mer. Fanservice. Wow.
Oh.
Bästa biten i hela spelet. Bästa biten i hela spelet. Resan som Cloud och gänget gör i det här spelet är en resa fylld av nickningar och tjena tjena till originalet. Det är både skratt, det är humor, det är spänning blandat med liksom stora teman som livet och döden och planeterna i rymdens framtid. Jag verkligen njöt av dem. Ibland otroligt långa cutscenesen när den här fantastiska handlingen kavlades ut för mig. Jag njöt av varenda sekund av de här cutscenesen. Att få se Bogenhagen igen i Cosmo Canyon, det var... Jag vet inte. Jag känner att jag vill inte gå in på för mycket detaljer. Men vi får veta så mycket mer om världen. Om Gaia i det här spelet. Saker man aldrig kunde ana. Och vi får liksom förklaring till så mycket. Men för varje svar så föds det istället två nya frågor. Och jag längtar till den sista delen. Ni som har spelat originalet vet vad som komma skall. Och vi fick en ordentlig försmak på det i det här spelet. Du vet, i slutet på Final Fantasy 7, världen är i uppror.
Ja.
The Weapons vaknar ur sin dvala för att försvara planeten ifrån... Fuck, vi...
Lugna alltså det, du andas nu.
Jesus Christ. Och de hintar så bra i det, till det här, i det här spelet. Alltså, fuck. Hintar så mycket, de hintar till så stora saker i del 3. Vad kommer del 3 heta? Vi har Remake, Rebirth. Vad kommer del 3 heta, tror du? Det kan inte heta Resurrection, det är för töntigt.
Nej, det är jättetöntigt. Det var det jag tänkte också.
Men jag vet inte. Alltså det är ju ett reord.
Ja.
Helt klart.
Resurface.
Nej. Resurrection får inte vara.
Nej, det
jag accepterar inte det. Många tror Requiem. Det tror jag inte. Det låter för liksom poetiskt. Ja. Jag tror att det är för att...
Det låter för mycket Final Fantasy 15.
Remake. Mm. Rebirth.
Make. Birth. Redie.
Redead. Reloaded.
Redemption.
Nej, det får inte heta Redemption. Nej, det får inte heta det.
Det är töntigt.
Jag tror att det kommer att vara någonting väldigt Nomura-eskt. Någon så här relive eller någonting så här re-colon-live eller någonting sånt.
Det är lite det töntigt, vara. Men det är väldigt japansk.
Och jag tänkte Reunion, men det tog man ju till Crisis Core Reunion.
Ja, just
det. Så att jag vet, jag har några tankar som jag tror att det kan vara. Ja. Men jag tror att för mig så är relive det mest populära. Eller relive eller någonting.
Det är
sånt.
Konstigt.
Ja. Ja, men jag tror
så
att det är någonting
måste
sånt.
Det vara det.
Men det är Nomura. Alltså, han har ju döpt Kingdom Hearts-spelen till Kingdom Hearts X26:Dream Drop Distance 3 och 2/5. Så att han kan komma på vad fan han vill. Han kommer alltid vara ett geni.
Det kanske
ögon.
Bara är Re.
Re. Final Fantasy 7 Re.
Resident Evil.
Final Fantasy 7 Resident Evil. Why the fuck not?
Here I am, your son. Mother, together we will reclaim our world. And I know exactly how we can do that. The promised land.
Sephiroth!
Mother, they have come again. The ones who robbed you of the planet.
Final Fantasy 7 Rebirth var för mig det mest efterlängtade tv-spelet någonsin. Visst, jag älskar att springa runt i Midgar och det fick jag göra i Remake. Men ni kommer säkert ihåg när ni spelade originalet och ni tog de där första kliven ut i den öppna världen. Ni minns hur stort det kändes. Det var den känslan som jag önskade att jag skulle få i det här spelet. Och det fick jag. Och mycket, mycket mer. Det var lika mycket en emotionell resa för mig som fan och spelare som det var för Cloud Barrett och Tifa och alla andra. Den saken är helt säker. Den här resan var våran gemensamma resa. Det här spelet på riktigt alltså fick mig att skratta högt som fan. Tre gånger så tror jag att jag skakade för att jag var så emotionellt berörd av att se mina favoritkaraktärer genomleva de prövningar som de ställs inför i det här spelet. Jag har i nästan hela mitt liv levt och andats det här jävla spelet. Och att få se det så här visuellt imponerande berör mig. Något enormt. Final Fantasy 7 Rebirth. Ett av de, jag säger det ofta, ett av de bästa tv-spelen som någonsin har gjorts.
Alltså det är få ämnen som påverkar dig så mycket som Final Fantasy 7. Ja. Liksom. Och att ha sett dig spela det här. Du blir ju en annan människa. Jag brukar säga så här att sekunden vi rullar av båten och äntrar Gotland så blir du en Plura. Liksom,
Knäpper upp skjortan,
stråhatt,
ta en cig
och så här, ett glas rödvin klockan 9:30 på morgonen.
Det är min sommarperson.
Ulf Lundell. Ja. Liksom. Det är så här, du plurar ut.
Det är min sommarperson.
Ja. Men det händer någonting med dig när du spelar Final Fantasy 7 också.
Ja.
Du blir en annan person. Det är mycket gåshud och fuck. Ja, men det är fint att se. Jag är glad att du verkligen tyckte om det här spelet. Och jag blev pepp på att spela klart det nu efter vårt snack.
Vad härligt att höra.
Ja, det är klart jag ska.
Ja,
det... Jag gillar ju Final Fantasy 7. Vad håller jag på med?
Men alltså det här som jag försökte förklara, alltså originalspelet, jag har nog spelat det 100 gånger. Det är mitt favoritspel av all time. Jag kan det helt och hållet utan till. Jag kan allt. Jag kan guideboken utan till. Jag kan varenda weakness på varenda fiende. Att se det här spelet så vackert. Att få se Clouds ögon. Att få höra Tifa prata om sin barndom. Att återuppleva allt som händer. Det är så, för mig det finns ingenting som liknar det.
Jag föreställer mig att du är den här mimen, du vet, med Leonardo DiCaprio. Du vet när han sitter i soffan och bara pekar, så här, och pekar för att han ser igenkännande på tvn. Det är du. Ja. Hela spelet. Åh, jag vet vad hon pratar om. Åh, jag vet vad han snackar om.
Mm.
Det är du.
Ja, det är jag. 100% jag.
Du är ju det där fanet som Nomura och alla de har skrivit spelet till.
Ja. Det är såna som mig som de
personligt.
Det är såna som mig som de vill ge kladdiga brallor, och det lyckas de med.
Ja, ja. Det där var obehagligt, men jag tillåter det.
Ska vi dra 5 obehagliga pappaskämt innan vi avslutar?
På raken. Ja.
Jag måste göra mig redo med soundboarden här nu. Okej. Okay. Vi har Tidus och vi har Michael Scott. Okej. Okay. Varför vill man inte ha en fönsterruta i present?
Jag vet inte.
För att den då säkert är inslagen.
Inslagen?
Den var bra.
Den var bra.
Brandmännens favoritsport.
Brännboll.
Ja, det är brännboll.
Men skratta då för fan!
Ja.
Varför gick hårsalongen så dåligt?
Jag vet inte.
De hade svårt att locka kunder. Hade de kunnat göra det så kanske de hade kunnat gjort sig ett klipp.
Ja, nej.
Men skratta då för fan!
Vad blir man om man skjuter en insekt med gevär? Krypskytt.
Nej, vad kul.
Hörde du att det går bra för den här nya fiskebutiken vi har här i stan?
Nej.
De har tydligen redan blivit hovleverantörer.
Alltså,
det var 5 bra pappaskämt.
Fire!
Ja, jag vet. Idag är jag
det var riktigt
sassy.
Bra.
On fire alltså. Ja, visst, visst.
Du vill säga in the hood sassy.
In the hoods. Hörru, vi står ju inför avsnitt 200 nu. Vilket känns helt jävla sinnessjukt. Vi har gjort det här i
alltså,
200.
Förlåt, men nu tänker jag på det där roliga skämtet som en lyssnare skickade in till oss.
Vilket var det då? Könshår.
Vad heter?
Frisören i Körn.
Vad heter frisören i Körn? Könshår.
Men det är orimligt!
Du skrattar åt det där för mycket alltså.
Det är det bästa skämtet
jag
har
hört. Det är bra. Det är bra. Ja.
Vem var det?
Ska vi åka till Körn och semestra i sommar?
Och se om de har... Mm. Undrar om det finns Körns hår.
Ja. Nej, jag har kollat upp. Det finns ingen som heter Körns hår.
Vad tråkigt. Ja. Vad tråkigt. De har ingen humor.
Det är lite synd faktiskt. Som jag sa, vi närmar oss avsnitt 200. Det kommer att bli ett live-avsnitt. Men i och med att vårat spelrum är...
Vattenskadat
så håller vi på med en ganska omfattande renovering där inne. Så vi får se... Hur fan vi gör med livesändningen. Men den kommer bli av i sommar. Vi kommer bara sitta och snacka skit. Och fira att vi har gjort 200 jävla avsnitt av den här jävla podden. Och dricka alkohol. Och kanske ha någon form av röd tråd.
Jag vet avsnittet. Inte. Vi har inte hittat tråden än.
Nej. Men... har ni förslag så kom gärna med det. Men också. Ja. Vi vill att ni skickar en ljudhälsning till oss.
Ja.
Ni får säga vad ni vill. Ordet är erat.
Precis. Att ni har sugit i... 200 avsnitt. Så ja. Får ni säga det.
Lägg av någon jävla gång med den här skiten.
Så får ni säga. Ja. Och då lyssnar vi på det.
Ordet är erat. Och skicka era ljudinspelningar. Det spelar ingen roll filformat eller längd. Spelar ingen roll. Skicka till podcast@paripixlar.se bara.
Ja, tycker jag. Kul. Det var jättekul sist vi gjorde live-avsnitt.
Mm. Det blev långt och jag blev ganska full.
Ja, det också.
Jag kommer nog bli det den här gången också.
Amen.
Och sen har vi ju ett avsnitt med Peter, vd på Spel och sånt. Han
Precis.
Dyker upp. Och sen ska vi även göra ett avsnitt om Silent Hill 2.
Ja.
Nu innan remaken är ute ur butik.
Det stämmer. Jag har spelat det för första gången helt själv nu. Och jag är väldigt stolt.
Ja, du var stolt. Det ska du vara glad över.
Ja.
Så vi har många, många avsnitt på G.
Ja, men alltså blandband också. Jag har ju spelat en massa spel.
Ja, jag med. Jag med. Och vi ska
för
också,
en gångs skull.
Vi ska ju också ha en väldigt speciell duo här i studion i sommar också.
Ja, just det. Det händer väldigt mycket nu sommarhöst.
De coola katterna i Joel Ion kommer ju hit faktiskt. David och Mange. Då blir det party här. Oj, 4 pladdriga käftar runt det här bordet. Mange är ju första gästen som är med 2 gånger också tror jag. För han var med i avsnitt 2 av Paripixlar. Mm. Sinnessjukt alltså.
Ja.
Vi har gått full circle känner jag.
Ja, men jag känner det. Ja.
Men det här var i alla fall avsnittet om Final Fantasy 7 Rebirth, som ja, det tog hårt på mig,
ja,
det här spelet.
Ja, jag ser det. Det är lite så här hyperventilering i en brun papperspåse.
Ja, det är det som behövs nu
och
i alla fall.
Och vagga i en dusch.
Ja, det också.
I hörnet av en dusch.
Ja, i hörnet av en dusch. Till världens minsta fjol.
Ja.
Kanske. Vill ni oss någonting?
Det är klart ni vill!
Bra, Filippa. Vänta, du får till och med ha en... Skicka ett mejl till oss på podcast@paripixlar.se. Gå in på vår hemsida paripixlar.se. Där hittar ni Discord, ni hittar Patreon, ni hittar allting där. Så att gå in där och ladda inför avsnitt 200 som är på gång snart då. Och sen så blir det en massa skoj senare i sommar.
Ja, vi har jättemycket att snacka om.
Väldigt mycket. Ja. Väldigt mycket. Ett stort tack till att ni har lyssnat på när i stort sett jag har pratat om Final Fantasy 7 så att jag nästan börjar gråta flera gånger.
Bara
om.
Grinat och haft dig.
Nu väntar vi spänt på Final Fantasy 7 Resident Evil.
Ja, ja, men tänk vad det hade varit kul.
En crossover.
Ni hörde det först på Pixlar. Ja,
kanske det. Kanske det.
Tack så mycket för att ni har lyssnat på oss.
Puss
på
er.
Puss på er.
Hej. Podcast.